diplomaten om mötet med Zelensky i Ukraina, om att vara gay och ambassadör. Välkommen till Sommar i P1 med Storbritanniens ambassadör Judith Goff.
Komediserien Slugarna Rådo eller Folket Tjänare handlar om en helt vanlig lärare som har väntat bli Ukrainas president efter att en video där han klagar över korruptionen i landet blev viral. Det var sommaren 2018 när jag först hörde rykten från den ukrainska politiska eliten att en komiker och skådespelare skulle kandidera i Ukrainas presidentval i april 2019. Volodymyr Zelensky var välkänd i Ukraina och inom den rysktalande världen. På den tiden var jag Storbritanniens ambassadör i Ukraina, så det var mitt jobb att ta såna rykte på allvar, oavsett hur osannolika de lät. Serien var rolig, välskriven och Zelensky var stjärnan. Honom ville jag träffa. Kunde verkligheten överträffa dikten? Kunde en skådespelare verkligen bli president i ett land som drabbats av en bitter konflikt orsakad av Ryssland? Mina diplomatkollegor var alla överens och de var kritiska. Det kommer aldrig att hända. Zelensky var oseriös, en clown, hans humor grov slapstick. Det var löjligt att tänka att han hade en chans att bli president. Men jag var inte så säker. Jag var nyfiken. Om ryktena var sanna, varför skulle en framgångsrik underhållare vilja riskera allt och ta steget in i Ukrainas brutala politik? Jag bestämde mig för att bjuda Zelensky på lunch. Det var en vanlig arbetsdag. Många av mina kollegor på ambassaden var fortfarande skeptiska. Men det var uppenbart att många av dem tyckte det var spännande. Jag märkte att några plötsligt hade upptäckt jobb som behövde göras på residenset samma dag som lunchen. Det ringde på dörren. Jag öppnade. Framför mig stod en överraskande liten man i jeans, jumperskor och en vit skjorta. Den gröna t-shirten kom först när kriget började. Han kom själv och såg lite nervös ut. Vi hälsade och han sa på ryska: "Jag har aldrig träffat en ambassadör förut. Hur gör jag?" Jag låg och svarade och såg på ryska: "Du kommer in och vi äter lunch och snackar lite." Zelensky klev över tröskeln. Into the streets and suburban life. Who's gonna save the world tonight? Vi satte oss till bords, en nyfiken diplomat och en nervös komiker, åt och pratade om hans karriär, barndom och hemstad i rysktalande sydöstra Ukraina. Jag frågade varför man vill bli president. "För att göra landet bättre", svarade han. "Det var dags att befria Ukraina från korruption, skapa fred i landet och förbättra miljön." Inte precis unika kampanjelöften, men jag var imponerad av hans klarhet och beslutsamhet. Han lät inte som en politiker, men som en vanlig person som ville förändra landet. Även om jag inte tror att han visste hur. Hans hemstad, Kryvyi Rih, låg mitt i Ukrainas industriella zon och var kraftigt förorenad. Vi pratade på ryska, hans modersmål. Han förstod ukrainska och engelska, men var lite för osäker för att använda något av de språken. Han var driven och hade talang för att kommunicera. Hans röst var förvånansvärt djup, nästan raspande. Han berättade för mig att han inte hade beslutat sig ännu för om han skulle kandidera till presidentposten. Men jag själv var övertygad om att jag pratade med en framtida kandidat. Han var politiskt oerfaren, men han hade något. De flesta av mina diplomatkollegor skrattade fortfarande och inte för att de tittade på hans tv-serie. Zelenskyjs kandiderande var inte seriöst. Han var kanske ett projekt styrt av någon illvillig oligark som ville använda en oerfaren politiker för att dölja sin egen korruption. Många sa att ett land som befinner sig i konflikt med Ryssland kan inte ledas av en komiker. Det krävdes en erfaren statsman som Petro Poroshenko. Men det visade sig att Zelenskyj var seriös och kunnig. Att han bara några månader senare vann tv-debatten mot dåvarande president Poroshenko, som hölls på Kievs största stadion på Zelenskyjs begäran, på ukrainska, är ett bevis på hans intelligens och drivkraft. Han var annorlunda och mycket skicklig på att använda sociala medier. Även då pratade han direkt med folket. För många var han en chans till en ny framtid. En framtid utan korruption och de gamla postsovjetiska gubbarna som lät landet hittills. Han vann med mer än 70% av rösterna. När jag sa farväl och stängde dörren efter min trevliga lunch med Zelenskyj var jag imponerad. Men jag hade ingen aning om att jag precis hade träffat en av vår tids viktigaste figurer. Den första meningen jag lärde mig på svenska var: den ölen är min. Som 21-åring studerade jag på Erasmus-programmet i Österrike. Jag bodde med andra internationella studenter, varav många var från Lunds universitet. Jag blev vän med Andrea och brukade besöka henne och hennes pojkvän i Skåne. Men vi pratade tyska med varandra och min svenska gick inte framåt. Fokus förblev på att dricka och festa. Britterna är inte kända för sina språkkunskaper. Men vår diplomatkår är lite annorlunda. Vi har alltid varit stolta över vår förmåga att kommunicera på samma sätt som man gör lokalt. Storbritanniens utrikesdepartement har en egen språkskola som erbjuder undervisning i fler än 80 språk. Några bättre än andra. Till och med i London kan det vara svårt att hitta någon som kan lära ut turkmeniska eller georgiska. Jag kom direkt till Sverige från Ukraina sommaren 2019 för att bli Storbritanniens ambassadör här. Vi körde bilen genom Belarus, Lettland och Litauen. På grund av Ukrainas presidentval och parlamentsval fick jag inte mina 8 månader svensk undervisning hemma i Storbritannien som jag hade rätt till. Jag fick nöja mig med några timmar online med en svensk lärare och mina festkvällar i Lund för 25 år sedan. Så när jag kom hit var jag väldigt dålig på svenska. Det var extremt frustrerande. Jag tog en 6 veckors intensivkurs på Folkuniversitetet och sen började jag jobba. På dagarna var jag ambassadör. På kvällarna, efter att jag hade nattat min son, var jag student. För mig är det viktigt att kunna behärska språket i landet jag tjänstgör i. Hur kan man förstå ett land utan att ha direkt tillgång till nyheterna, debatterna eller underhållningen? Hur kan man förstå Sverige utan Mello eller julkalendern? Som Sametinget säger, språk bär sitt folks historia, seder och bruk, traditioner och unika sätt att tänka. Språk är bärare av det kulturella arvet. För en diplomat är det nyckeln till framgång. Även om de flesta movers and shakers i Sverige kan fantastisk engelska, så var det inte fallet i Sydkorea, Georgien eller Ukraina där jag har tjänstgjort. För nästan 20 år sedan i Sydkorea var det omöjligt att resa självständigt utan kunskaper i det koreanska språket. I Georgien och Ukraina öppnade lokala språkkunskaper för ett samtal med både politiker och lokalsamhällen. I samhällen som lider av konflikter är tillit viktigt och förtroende är svårare att bygga genom en tolk. Men är svenska svårt att lära sig? När jag jämför att lära mig svenska med min erfarenhet att lära mig koreanska, ryska, ukrainska eller georgiska är det lätt som en plätt. Jag minns när jag först började lära mig koreanska. Under de första veckorna lärde vi oss att räkna till 99. Jag var väldigt stolt över denna prestation men kunde inte låta bli att undra vad som hände vid 100 och efter. Svaret blev snart tydligt. Vid nästa lektion sa vår lärare att vi nu hade lärt oss det koreanska numreringssystemet som skulle användas för att räkna objekt. Vår nästa lektion skulle vara att lära oss det sino-koreanska numreringssystemet som gick till oändlighet och användes för årtal, vikter och mått och valfritt antal större än 100. Systemet var helt annorlunda. 1, 2, 3 på koreanska är hanna, dull, set. Men på sino-koreanska är det ill, i, sam. Jag kände mig förtvivlad. Men ni svenskar gör det inte lätt för en utlänning att lära sig ett språk. Det händer inte så ofta nu när jag har nått en viss nivå. Men det händer så många gånger i början när jag bad om något eller hälsade på svenska och fick svar på engelska. Snälla, gör inte det. Lika mycket som ni vill öva på er engelska så vill vi svensk studerande förbättra vår svenska. Det är lite förödmjukande och nedslående att bli totalt på engelska när man tagit mod till sig att tala svenska. And it's just a little bit impolite.
It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
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 Supercalifragilisticexpialidocious. Försöker säga det 3 gånger i rad. Det diplomatiska minglet är en nervpåfrestande övergångsrit för alla juniordiplomater. Att kliva in i ett rum fullt av högpresterande människor är inget förvecklingar. Särskilt om du inte känner någon. Det kan vara uttröttande. Mottagningar kommer ofta efter en lång dag på jobbet, men de är en viktig del av diplomatlivet. Diplomatiska mottagningar kan vara ett mycket effektivt sätt att uppnå saker. Jag kan ha 5 eller 6 fokuserade korta samtal med andra gäster och antingen få fram viktiga punkter eller få viktiga insikter. Ofta vet jag vem jag vill prata med och varför redan på vägen dit. Modet att prata med helt främmande människor kommer ofta med övning, liksom förmågan att fly från en samtalspartner som man inte vill prata med. Vad händer till exempel om du glömmer någons namn? Jag kan träffa flera hundra personer varje vecka, så det händer oftare än man tror. I så fall kommer jag oftare att säga att Jag låter dig presentera dig själv. I couldn't possibly do justice to all of your talents. Och vad händer om du får slut på en konversation? En senior kollega brukade alltid rekommendera följande fråga. And how is the situation in the north? Och hur är situationen upp i norr? Detta var på grund av att det alltid fanns ett problem i den norra delen av något land. Jag har inte testat det i Sverige, men hon svor på att det alltid har fungerat. Men vad innebär det att vara diplomat? Vad gör vi om dagarna? När du tänker på diplomater, tänker du kanske på just sådana här mingel och småprat, eller på privilegier och immunitet. Och det är sant att detta är en del av rollen. I motsats till vad många tror, existerar inte immunitet och privilegier för att vi diplomater ska kunna bryta mot lagen ostraffat eller parkera vad vi vill i Stockholm. De är ett grundläggande skydd som ges enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser för att skydda oss diplomater och för att tillåta att vårt arbete utförs utan hinder. Detta gör det möjligt för diplomater att till exempel stå upp för mänskliga rättigheter i länder med auktoritära regimer utan rädsla för att bli arresterade eller delta i känsliga förhandlingar obehindrat. En diplomats liv kan visserligen vara ett privilegierat liv. Ambassadörer bor ofta i stora hus eller residens i bästa läge. Brittiska residenser i Stockholm är inget undantag. Det är en palatsliknande villafastighet från 1915 i Diplomatstan, stans finaste kvarter. Det är dock inte alltid så bra som det låter. Mitt första residens i Georgien var en kompakt enhet som byggts ovanpå ambassaden. En bekväm pendling, men inget privatliv. Mitt kök var som i en husbil, två kokplattor och ett kylskap lika stort som en skåkartong. Några av mina kollegor i konfliktzoner bor i containrar i säkra läger, med lite att göra annat än att jobba och titta på Netflix, om internet fungerar. Men även ett stort residens är inte riktigt den livsstil man kan tro. Syftet med byggnaden är att representera. Det känns ofta som att jag driver ett litet hotell, en restaurang och en evenemangslokal samtidigt. Eller egentligen drivs huset av den otröttliga och utmärkta Jenny Jansson. Mitt jobb är att vara värd. För ofta flera hundra personer i veckan. Lä och koppla samman människor. Men går det ofta snett? Ibland. Som middagen i Georgien där presidenten försökte kidnappa min hedersgäst. Yes, that really did happen. Han lyckades inte. Eller den brittiska ministern som var tvungen att sitta i karantän på mitt residens med misstänkt covid. Och middagsgästen som, utan att jag visste det, drack en hel flaska whisky under måltiden och låtsades att hans älskarinna var hans tolk. She wasn't very good. Men allt det här har ett pris, särskilt för ens familj. Att flytta till ett nytt land så ofta kan vara destruktivt för dina barns skolgång och din partners karriär. Det kan vara tufft att både upprätthålla vänskap och skaffa sig nya vänner. Att bo som medföljande i ett land där du inte kan språket och inte får jobba kan vara isolerande, särskilt om du är långt ifrån familj och vänner. När jag var ambassadör i Georgien stannade min dåvarande partner Julia hemma i Storbritannien med sin äldste son. Sen arbetade hon på distans i 4 år i Ukraina. Hon tillbringade sitt liv vid en datorskärm långt innan pandemin kom och förändrade våra arbetsmetoder. Trots mina ansträngningar tyckte hon att det var ensamt och deprimerande. Som diplomatisk make eller maka är din status beroende av din partner, som arbetar långa dagar och ofta är borta hemifrån. Skilsmässa är vanliga.
What a good place to be. Don't believe it, oh no. It's a lover, not up with a boss. And if you catch him right, it will land upon the knees. Where they open all the walls and you take all your clothes up and back to the kitchen sink.
För diplomater ses inte mingel som stora sociala tillfällen. De är arbete och en del av den diplomatiska verktygsladen. Alkohol, ett viktigt socialt smörjemedel, serveras ofta. Som regel dricker jag inte. Jag vill leverera på toppen av min förmåga när jag jobbar. Och alkohol dämpar sinnena. Jag lärde mig den läxan den hårda vägen när jag var helt ny på jobbet. Jag hade bara varit diplomat i 2 månader när jag blev inbjuden till en mottagning på utrikesdepartementet i ett av våra stora, slagna, förgyllda mottagningsrum. Glad över att bli tillfrågad att närvara tog jag glatt ett stort glas vitvin för att lugna mina nerver och sen ett till medan jag presenterades för olika europeiska ambassadörer och brittiska dignitärer. Min chef presenterade mig för en tidigare brittisk utrikesminister och vi pratade om en särskild knepig förhandling som orsakade huvudvärk och var mycket impopulär hos den brittiska pressen. Jag nickade glatt med, men i slutet av samtalet vände sig min chef mot mig och sa: "Det var fascinerande och viktigt. Kan du ha en detaljerad rapport som sammanfattar den konversationen på mitt skrivbord imorgon bitti?" Jag blev chockad. Jag kunde minnas konversationen i stora drag, men inte de exakta detaljerna. Jag var verkligen långt ifrån berusad, men min minnesförmåga efter 2 glas ljummet Sauvignon Blanc var inte den bästa. Jag hade lärt mig min läxa. Det är inte bara dryck som kan vara ett minfält. Mat kan också vara ett test. Det är en klar fördel för en diplomat att ha en stark mage. Gästfrihet kan vara överväldigande, särskilt i ett land som Georgien. Den traditionella festen Supra är ett uthållighetsprov. Bordet är laddat med god mat i förväg och maträtter fortsätter att ankomma. Man vet bara att slutet är nära när shashliken serveras. Vid en särskild supra i en härlig trädgård på landet var jag den enda utlänningen och ambassadören. Detta gjorde mig till hedersgäst, en ansvarsfull men knepig roll. Efter flera timmar och fler smakliga maträtter serverades äntligen lammet som rostades i flera timmar i en grop i marken. Tamada, eller ceremonimästare, höll ännu ett tal och välkomnade mig som hedersgäst igen. Till min ära hade han bevarat den bästa delen av lammet, dess testiklar. De lades ner på en tallrik och ställdes framför mig. Detta var helt klart både en ära och ett test. Jag satt och vägde situationen noga. Solen sken häftigt, insekterna surrade runt oss och alla stirrade. 2 munsbitar och the lamb's balls were gone. De var mjuka och smakade inte så illa som man kan tro. Och de gav mig respekt från alla vid bordet.
Where it began, I can't begin to knowin', but then I know it's growing strong. Touching me, touching you.
Jag växte upp i Buckinghamshire i sydöstra England, på landsbygden men med en fot i huvudstaden. London var en timmerbåt med tunnelbanan, men var en helt annan och lockande värld. Min by var homogen och konservativ. Livet levdes bakom nätgardiner som gläntades på för att hålla koll på vad grannarna gjorde. Det var helt tryggt, men kvävande. Jag ville bort. Min första flyktväg var universitetet. Detta var inte ett typiskt mål för en medlem av min familj som var arbetarklass eller lägre medelklass. De skulle ha varit glada och stolta om jag jobbade i den lokala banken eller bageriet. Men jag var fast besluten att flytta hemifrån, vara helt oberoende och ha en karriär. När järnridån föll och Sovjetunionen kollapsade var jag nyfiken. Uppfostrad med en diet av överdrivna brittiska krigsfilmer och med exakta dokumentärfilmer fascinerades jag av 1900-talets europeiska historia. Jag älskade också språk. På den tiden uppmuntrades inte flickor att studera matematik och naturvetenskap. Jag bestämde mig för att studera tyska och ryska på universitetet. Det var dags för äventyret att börja. Jag fick mitt första äventyr som student i Moskva 1993. På den tiden var Ryssland ett land fullt av möjligheter. Alla var övertygade om att de skulle välkomna demokrati och röra sig mot oss. Kommunism var död. Kapitalismen och demokratin inleddes, men under Jeltsin på ett kaotiskt sätt. Jag var inneboende hos en familj medan jag studerade på Moscow State University. De var trevliga, även om det var tydligt att de var förundrade av denna märkliga nya varelse som de hade släppt in i sitt hem. Föräldrarna var i 40-årsåldern och hade en tonårsdotter, Anja, som ägnade sig åt att undvika skola och studier. Vi nådde snabbt en överenskommelse. Jag skulle täcka hennes skolk om Anja skulle täcka för mina fester. I en ekonomiskt osäker tid var jag en stadig ström av hård valuta för familjen. Inflationen var hög. Många av mina studiekamrater hade gjort misstaget att växla alla sina dollar till rubel i början av terminen. De upptäckte snart att de inte hade något kvar. Jag gömde mina dollar under min madrass och bytte 10 dollar i veckan. Det var ett smart drag. Det var ont om mat i affärerna och jag lärde mig att handla som en ryss. Köp det som finns och köp mycket. Efter månader med pasta, grynig ost och kött av tvivelaktigt ursprung hördes mitt humör när jag såg hulle fulle med Uncle Ben's sweet and sour sauce i butiken nedanför vår lägenhet. Förnuftigt köpte jag 2 böcker, men inte mer. Jag ville inte vara gerig. Ett stort misstag. Uncle Ben sålde slut och dök aldrig upp igen under min tid i Moskva. I Ryssland tog man det man kunde få när man kunde få det. Den läxan har jag haft nytta av även i andra delar av världen och genom min karriär. På den här tiden var den brittiska ambassaden inrymd i den imponerande Karitonenko-härgård vid floden Moskva, ett andningshål. Brittiska studenter fick komma dit 2 gånger i veckan, på tisdags och torsdags eftermiddagarna, för att hämta sin post och för att handla goodies, godsaker, i ambassadens butik. Det ryska postsystemet var så trögt att vi hade fått tillstånd att använda den diplomatiska posten. I en tid före internet och när internationella telefonsamtal fortfarande var svåra att ringa var brev från min familj på tunt blått flygpostpapper den enda kontakten med familj och vänner hemma i Storbritannien. Det och min kortvågsradio som anslöt mig till BBC World Service. Tillgången till brittiska delikatesser höll också uppe moralen. Marmite, vingummin och custard powder, vaniljsås i pulverform, köptes glatt av alla för att komplettera vår påvre postsovjetiska diet. Jag minns den mörka träpanelen och den överväldigande känslan av historia och romantik i ambassadbyggnaden. För den var en byggnad som hade bevittnat och spelat en nyckelroll i rysk och sovjetisk historia. Och så träffade jag diplomater i Moskva. Och sakta, med tiden, visste jag att detta var livet för mig. Men det fanns ett problem. Jag trodde inte att det skulle vara möjligt för mig.
Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can throw your hands up, you can beat the clock. But either way you're going to the history books.
The Foreign and Commonwealth Office, brittiska utrikesdepartementet, hade länge ett rykte som avskräckte många från att söka det. Du kom in om du var man, hade gått på universitetet i Oxford eller Cambridge och hade en blap, a brain as large as a planet, det vill säga en hjärna lika stor som en planet. Inget av det gällde mig. Och för det andra visste jag att de precis hade upphävt förbudet för homosexuella att tjänstgöra i den diplomatiska tjänsten. Fram till 1991 förbjöds homosexuella män och lesbiska från att representera Storbritannien utomlands. Under en period då homosexuella relationer till stor del ansågs som socialt oacceptabla ansågs homosexuella män och kvinnor vara mottagliga för utpressning och därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi var opålitliga. Avhoppet av den homosexuella dubbelagenten Guy Burgess till Sovjetunionen 1951 och senare Kim Philby spädde på denna rädsla. Det var inte förrän 1991 som vår premiärminister då, John Major, sa att på grund av förändrade sociala attityder skulle homosexuella män och kvinnor för första gången kunna ansöka till brittiska UD. Jag tog examen från universitetet 1995 som en 22-åring som var nästan bekväm med min sexualitet. Jag hade lämnat min pojkvän för en kvinna. Min tillvaro hade gått från svart och vit till helig förfärie. Jag var kär och obestridligt attraherad av kvinnor. Men jag var rädd också. Sociala attityder förändrades i Storbritannien, men det gick långsamt. Fördomar var fortfarande utbredda och vi hade inget skydd i lagen. Det fanns få förebilder i samhället. Jag minns hur en snabb gay-kyss i EastEnders, vårt mest populära tv-program i Storbritannien, möttes av ilska och hån av medierna 1989. Stämningen i samhället var inte som idag. Och jag vågade inte söka jobb i en organisation som, fram till helt nyligen, aktivt och med övertygelse hade diskriminerat människor som jag. Så jag sökte och fick jobb i ett bokföringsföretag istället. As they say, when all else fails, go into accounting.
Give yourself prudence and love your friends. Subway can't rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. I'm here to pull you away, cause God made no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't let yourself in regret, just love yourself and you stay. I'm on the right track, baby, I was born this way.
Efter 6 år som konsult hade jag inga fler råd att ge klienterna. Jag såg en annons för mitt i karriären inträde till det brittiska utrikesdepartementet. Jag var inte direkt mitt i karriären. Jag var yngst av alla sökande med mina 28 år. Konkurrensen var hård med över 400 sökande till varje plats. Även om jag till naturen var utåtriktad och social bestämde jag mig för att vara tyst om allt personligt. Jag ville bli tagen på allvar och trodde att min brist på Oxford-utbildning och min homosexualitet snabbt skulle ligga mig i fatet. Mot alla mina förväntningar lyckades jag komma in på utrikesdepartementet. Det har varit en lång rekryteringsprocess med IQ-tester, arbetsprov och intervjuer. Jag var överlycklig över att bli anställd och såg fram emot mitt nya liv. Jag har aldrig ljugit eller aktivt täckt mina spår. Med en så noggrann bakgrundskontroll hade det varit omöjligt i alla fall. Men jag höll helt enkelt tyst och jobbade hårt för att bli den bästa diplomaten jag kunde vara. Det funkade utmärkt i något år tills brittisk media beslutade sig för att lägga sig i. En artikel i en av de mer konservativa söndagstidningarna outade mig och ett par andra kollegor. Jag var sjuk av rädsla och jag ringde min chef, Dame Karen Pierce, som idag är vår ambassadör i Washington. Hon blev förvånad men var sympatisk. På den tiden arbetade vi tillsammans på Västra Balkan och mitt första möte på måndagsmorgonen skulle vara med henne på Försvarsdepartementet. En organisation som inte var känd för sina toleranta värderingar. Karen erbjöd mig att hoppa över mötet, men jag tackade nej. Om jag inte levde mitt liv öppet nu skulle jag aldrig göra det. Mötet ägde rum i ett gammaldags rum med ett stort ekbord. Karen och jag var de enda kvinnorna. Vi diskuterade vår politik gentemot Västra Balkan. Ingen sa något om tidningsartikeln. De kanske inte har läst den. Kanske har tidningarna inte levererats till välbägade förorter den helgen. Men så var inte fallet. Precis när jag trodde att jag hade sluppit undan sa en överste plötsligt: "Kära du, jag såg en artikel om dig i tidningen igår. Härlig bild, för jag har satt upp den på vägen." En annan anslöt sig. Tyckte den var fascinerande. Visste du att min gudfar var bög? Han bodde i Tangier. Jag brukade besöka honom som barn. Då trillade poletten ned. Det var jag som gjorde mig skyldig till fördomar. Jag hade utgått från att försvarsdepartementet skulle vara trångsynt och fientligt. Men det var det inte. Min sexualitet spelade ingen roll. Förutom att det gav en möjlighet till lite politiskt inkorrekta skämt. Mitt privatliv var ute i det offentliga rummet. Vilket var en enorm lättnad. Jag kunde sluta leva i skuggorna och vara öppen med vem jag var. Det betyder inte att pressen har låtit mig vara i fred genom åren. Det skrivs fortfarande artiklar och det fälls fortfarande kommentarer om lämpligheten av att ha öppet homosexuella ambassadörer. Kanske är det därför det finns så väldigt få, särskilt homosexuella kvinnor. Så vitt jag vet var jag den första öppet homosexuella kvinnliga ambassadören i världen och är fortfarande en av få idag. Naturligtvis bör en diplomats sexualitet inte spela någon som helst roll. Jag är en ambassadör som råkar vara gay och inte den homosexuella ambassadören. Jag är så mycket mer än min sexuella läggning. Men i en offentlig roll är det svårt att skilja det privata från det offentliga, det personliga från det professionella. Homosexualitet är fortfarande olagligt i över 60 länder och i några länder bestraffas det med dödsstraff. I en karriär som kräver global rörlighet finns det många jobb som helt enkelt skulle vara omöjliga för en homosexuell diplomat eller en regnbågsfamilj. Mina karriärmöjligheter är mer begränsade än för många av mina kollegor. Men allt är inte negativt. Jag tror verkligen att vara gay har gjort mig till en bättre och mer empatisk ledare. Jag vet hur det känns att tillhöra en ogillad minoritet. Jag vet hur utmattande rädsla kan vara. Min position och profil har också gjort det möjligt för mig att träffa de mest extraordinära människorna, HBTQ-aktivisterna som är modigare än jag någonsin har varit, som fortsätter att kampanja för jämställdhet i länder där de utsätts för våld och övergrepp för att säga ifrån. De modigaste av alla jag har träffat är de ryska aktivisterna, som ofta utsätts för fruktansvärda övergrepp och våld, och ofta fruktar för sina liv. Förra året i Stockholm blev jag imponerad av Stockholm Pride. En underbar uppvisning av mångfald. Det mest glada och färgstarka firandet av inkludering. Jag tog med min son och vi dansade genom gatorna, stötte på Sveriges politiska ledare och marscherade som ambassad med andra diplomatiska kollegor. I själva verket var marschen för lång och uppslutningen för överväldigande. Vi flydde in i Humlegården. Fötterna var äkta och regnbågssminket kladdade. Kontrasten till min senaste Pride-marsch i Kiev var stor. Där var rutten bara 1 kilometer och hårt bevakad. Stämningen var en av trots och beslutsamhet, snarare än glädje. Några tusen människor tågade mellan rader av poliser. 3 män i rad på båda sidorna om oss. Förolämpningar skräcks och vid ett tillfälle skakades vi av en stor explosion när vi gick förbi en park. Tempot var högt och paljett- och regnbågsflaggor gömdes hastigt undan i påse i slutet av marschen för att inte någon skulle identifieras och misshandlas av de som jagade deltagarna. Diplomaterna tågade med för att skydda deltagarna. Varje år gick brittiska, svenska, kanadensiska och amerikanska diplomater i tåget för att visa vår solidaritet. Det var en nykter påminnelse om att vår hårt vunna jämlikhet inte har uppnåtts för alla. Kommer Ukraina att förändras? Jag tror att landet redan har gjort det. Ryssland har försökt att använda HBTQ-rättigheter som ett vapen och spä på rädslan för jämställdhet som ett sätt att stoppa före detta sovjetländer från att närma sig Europa, eller Gay-Europa som den homofobiska ryska propagandan kallar oss. Men Rysslands aggression och angrepp på våra värderingar har fått motsatt effekt. Ukrainare anpassar sig allt mer till europeiska värderingar. Det är faktiskt en av sakerna de kämpar för. Tidigare påstods det att det inte finns några homosexuella i ukrainska armén. Nu hittar man ukrainska soldater och frivilliga vid frontlinjen som bär en regnbåge eller en hörningsbricka bredvid den ukrainska gula och blåa på uniformen. Dance. It's all I wanna do, so won't you dance? I'm standing here with you, why won't you move? I'll get inside your groove, cause I'm on fire, fire, fire. All the När jag var den brittiska ambassadören i Ukraina hade jag precis som mina föregångare äran att lämna över ett svärd till årets bästa avgångselev från Kievs militärakademi. Ingen vet varför. Det är en tradition utan förklaring. Ceremonin äger rum varje år. Efter att presidenten hållit tal till en fullpackad aula på Kievs militärakademi var det min tur. Även om jag är van att hålla tal var det inte lätt. Just innan det var min tur att presentera svärdet överlämnade president Poroshenko en orden till en ung kvinna vars man har dött på frontlinjen i Donbass. Hon var kanske 25 och klev upp på scenen med sin son, en pojke på knappt 3 år som hade förlorat sin pappa. Jag började gråta. Och när det var min tur att tala tog det mycket kraft att svälja mina tårar och fokusera på min uppgift. För kriget i Ukraina började inte 2022. Det började redan 2014 när Putin olagligt annekterade Krim och sen skapade en konflikt i Donbass. Mellan 2014 och 2022 dog tusentals ukrainare i en konflikt som pågick ganska obemärkt på Europas mark. Men för oss som var i landet var kriget högst verkligt. 24 februari 2022 är jag Storbritanniens ambassadör i Sverige. Det är en dag som etsat sig fast i mitt minne och som jag länge fruktat. Det var en dag som vår underrättelsetjänst hade förutspått allt förutsagt. Medan tanken rullade över Belarus gräns in i Ukraina åkte jag i mörkret med min 9-åring till Arlanda. Det var sportlov och vi skulle med första morgonflyget till London. Vi satt tillsammans i bilen, doomscrollade på Twitter och grät. Jag försökte att förklara för min son vad som hände, men saknade ord. Vi satt tysta. Min första tanke var på mina ukrainska kollegor och vänner. Kommer de att överleva? Historien har visat oss hur ryssarna krigar. Jag hade inga illusioner. Vi skulle få se en massa grymhet. Ett europeiskt land med starka band till oss skulle komma att drabbas för att Putin inte vill acceptera att Ukraina är ett suveränt land och inte vill acceptera att ukrainerna är ett folk med sin egen kultur och sitt eget språk. Jag skickade några sms till framträdande ukrainare inom politiken och i regeringen som jag kände väl. Jag bad dem att fly. Även om jag visste att ukrainerna skulle försvara sitt land till sista person var det otänkbart att Kiev inte skulle falla. De som besvarade mina sms var tydliga. Vi stannar och kämpar. Det var inte bara Zelensky som inte behövde skjuts. Återigen skulle ukrainerna visa sitt mod och beslutsamhet som de har gjort flera gånger under sin tragiska och grymma historia. Föreställ dig ett ukrainskt barn, född 1910. Låt oss kalla honom Alexei. Först skulle Alexei behöva överleva första världskriget med hårda strider i Galicien på östfronten. Därefter skulle den ryska revolutionen och inbördeskriget komma och en kortlivad oberoende ukrainsk republik 1917-1921. Vid 22 års ålder skulle Alexei sen möta Holodomor. Svältkatastrofen orsakad av Stalins brutala jordbrukspolitik som skulle döda 4-7 miljoner ukrainare. Om Alexei överlevde det skulle han behöva sitt förstånd för att överleva stora utrensningen 1937. Den intensiva förföljelse av verkliga och inbillade statsfiender som dirigerades av Stalin. Förutsatt att han fortfarande levde skulle Alexei då vid 31 års ålder mötte angreppet från Operation Barbarossa när Tyskland invaderade Sovjetunionen och dödade uppskattningsvis var femte ukrainare. I den osannolika händelsen att Alexei klarade sig till sin 35-årsdag kan han vara en av de tusentals ukrainare som tvångsdeporterades till Sibirien efter andra världskrigets slut för att ha kommit i kontakt med fienden. Varje ukrainsk familj har såna här tragedier i sina ådror och en stark känsla av överlevnad går i arv genom generationerna. För ett år sedan fanns en av mina vänner strandsatt med sin unga familj inte långt från Kiev, mitt i intensiva strider när Putin försökte ta huvudstaden. Hon och hennes man ansåg att det var för farligt att fly. De kom ihåg sin mormors råd och tog två yxor ner från vinden och satte dem vid ytterdörren. Precis som hennes mormor hade gjort 1941 för att försvara sig mot tyskarna. Om ryssarna skulle komma skulle de slås, som ukrainerna alltid har kämpat. Några veckor efter invasionen frågade min nioåring mig: "Mommy, which of my friends were alive? And which of my friends are dead?" Det skakade mig. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att ett barn i Europa på 2000-talet skulle ställa en sån fråga. Och att jag inte skulle veta svaret. Om du hade frågat mig för bara 8 månader sedan om Sverige skulle öka sin försvarsbudget till 2% av BNP till 2026, skicka vapen till en konfliktzon och ansöka om att gå med i NATO, ja, då skulle jag ha frågat vad du drack. Rysslands krig i Ukraina har fått långtgående konsekvenser och ställt om Europas säkerhetsordning. Världen har blivit farligare. Utanför Ukraina och Ukrainas närområde var Sverige kanske det land som påverkades allra mest och det ledde till större förändringar som var otänkbara bara några veckor före invasionen. Som Storbritanniens ambassadör har jag haft en plats på första parkett. Dagarna omedelbart efter invasionen var allt tal om att skicka vapen till Ukraina så att landet kunde försvara sig. Diplomatin var intensiv. Storbritannien rörde sig snabbt, men vi behövde andra nationer för att skicka vapen också. Sverige var en självklar partner som ett land med stark försvarsindustri och förmåga. Men de inledande samtalen var inte positiva. Sverige hade inte skickat vapen till en konfliktzon sedan de stödde Finland i vinter- och fortsättningskrigen. Detta skulle vara en ny och banbrytande politik. Många svenskar sa till mig att det vore omöjligt. Men mot mångas förväntningar ändrade sig Sverige snabbt och det är tydligt att de engelsk-svenska pansarvärnsvapnen ändå var avgörande för att rädda Kiev under krigets tidiga dagar. Jag tror att det är något som båda våra länder kan vara stolta över. Den osynliga delen av det diplomatiska livet är vad som sker bakom kulisserna. De många timmarna när vi skriver briefings, pressmeddelanden eller rapporter och reagerar på världshändelser och kriser. I det brittiska systemet är det våra ministrar, våra demokratiskt valda ledare som fattar besluten. Vi diplomater är tjänstemän. Vårt jobb är att ge råd, att påverka och genomföra de instruktioner som kommer från London. Men som diplomat på armlängds avstånd från London har vi utan tvekan större handlingsfrihet och ansvar att agera i vår stats intresse. Och vi har förmånen att vara med när historia skapas. Den 24 februari 2022 ställdes den europeiska säkerhetsordningen på ända när Ryssland invaderade Ukraina. Utöver förödelsen och de fruktansvärda förlusten av människoliv har Rysslands aggressionsdåd fått långt vidare politiska konsekvenser. Även om både Finland och Sverige har betydande militär makt kunde ingen av dem förlita sig på NATOs skydd och den oerhört viktiga artikel 5 i NATOs grundfördrag. En attack mot en är en attack mot alla. Sverige skulle behöva förlita sig på den vaga solidaritetsklausul som finns i Lissabonfördraget och bilaterala överenskommelser. Men med Storbritannien utanför EU och Sverige utanför NATO fanns det ingen tydlig skyldighet för våra båda länder att komma till varandras hjälp om de skulle attackeras. Våra försvarsministrar enades därför snabbt om behovet av någon form av ömsesidig säkerhetsdeklaration och svenska och brittiska tjänstemän började arbeta på en text. Utkasten flög fram och tillbaka innan vi fick den klar för ministergodkännande. Men hur skulle den undertecknas så att den trädde i kraft? Ministers kalendrar är alltid en begränsad faktor, men efter några försök lyckades vi till slut hitta ett datum som passade både statsminister Magdalena Anderssons och premiärminister Boris Johnsons fullspäckade scheman. Allt var klart för ett bilateralt möte och undertecknande på Harpsund den 11 maj förra året. Som så ofta med toppmöten är det de små detaljerna som kan visa sig vara de svåraste. Ibland är det ett ord eller en mening i en text. Ibland är det tidpunkter och ibland är det logistik. Det är en gammal sanning att ingenting är överenskommet förrän allt är överenskommet. Och med stora team på båda sidor finns det alltid en risk för att saker kan gå snett. Det är här det hjälper att ha en nyckelperson på båda sidor som båda har tillgång till huvudpersonernas öron och har makten att lösa problem. Det var den roll som både statssekreterare Paula Cavalier Olofsson och jag befann oss i när vi närmade oss Harpsunds toppmötet. Vi brukade sms och träffas själva för att felsöka de små detaljerna inför den större dagen. Några av våra mest detaljerade diskussioner handlade om texten och några handlade om mat. Den brittiska premiärministern skulle bara vara på maken i ett par timmar och ville inte äta. Han skulle äta på planet och en måltid kan komma i vägen för diskussionen. Den svenska sidan ville, med rätta, visa gästfrihet och se till att allas blodsockernivå hölls uppe. Hur löser vi det? Så småningom kom vi överens om att både de Harpsund skulle dukas med svenska kanapéer som diskret kunde mumsas när mötet ägde rum. Ingen behövde ha ett kokt ägg i handväskan. Harpsunds deklarationen var en tydlig manifestation av Storbritanniens nära relation till Sverige, en av våra äldsta och närmaste vänner. Under de senaste 14 månaderna har vi britter aktivt stött Sveriges NATO-ansökan på alla sätt vi kunnat, och vägen har ibland haft fler gropar än vi anade. Sverige är en kapabel och pålitlig militär partner, och med er som medlemmar i alliansen blir både ni och vi alla säkrare. Och vad gäller rådtoren i Ekan, Sveriges mest kända rådbåt? Det var inte direkt planerat, men det var kanske oundvikligt med tanke på de båda ledarnas personligheter som trivdes väldigt bra tillsammans, trots att de är ganska olika till naturen. Diskussionen bakom stängda dörrar var intensiv och allvarlig. Hur stödjer vi Ukraina och står emot Ryssland på lång sikt? Men det var båten som gav besöket så viktiga bild och ledmotiv. Nu sitter vi i samma båt.
Let begin. Your touch has thrilled me like the rush of the wind.
Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion.
En av mina förebilder är ambassadör Marie Jovanovic, en amerikansk karriärdiplomat som tjänstgjorde tillsammans med mig i Kiev. Marie fick minnesvärt spaken av president Trump 2019 och slutade med att vittna mot honom inför världen 2020. Marie befann sig mitt i en perfekt storm i Ukraina och under enorm press. En kväll satt vi längst ner i hennes trädgård i Kiev, borta från nyfikna öron, med en flaska vit vin. Jag frågade henne hur hon orkade fortsätta eftersom pressen ökade och hon blev svartmålad i media. Hennes enkla svar har hängt med mig än idag. It has never been a more important time to be a good public servant. Aldrig har det varit en viktigare tid att vara en bra tjänsteman. Visserligen är omständigheterna annorlunda här i Sverige. Men det är vad jag under min 22-åriga karriär som diplomat har försökt att vara. A servant of the people. När någon frågar mig om de ska bli diplomat säger jag till dem, ja, om du är nyfiken och intresserad av människor. Du kommer inte bli rik, men du kommer att ha ett rikt liv. Och det är det privilegium som jag har haft under min tid i den diplomatiska tjänsten.
Don't stop me now. Don't stop me.
'Cause I'm having a good time.
Having a good time.
I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time.
Producent Mattias Österlund och tekniker Emilia Martin. En annan som också haft samma ämbete som Storbritanniens ambassadör i Sverige är David Cairns, som sommarpratade om ett tydligt minne.
Det var i maj 2015. Jag fick inbjudan till en lunch hemma hos min framtida kollega Nicola Klasa. Hon hade ett fint residens och när vi satt till bords så sa hon: grattis, David. Du kommer att bli ambassadör i ett av de få länder som ditt land aldrig har invaderat.
Sök efter Sommar i P1 med David Cairns i appen Sveriges Radio Play.